kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är första Korintherbrevet vi håller på med och det är del 51. Vill du höra det i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Nu är vi samlade igen för att fortsätta vårt studium av första Korintherbrevet. Och vi ska till en början göra färdigt det 12:e kapitlet. Då börjar vi med vers 27. Och nu vill jag inte tjata om allt för mycket varje gång, men bara säga det då att det här 12:e kapitlet, det har ju jag gjort en egen liten indelning på, kan man säga. På så sätt att verserna 1, 2 och 3 är ju mera som en inledning då, kan man säga. Men låt säga från vers 4 till och med 11, eller de 11 första verserna, där har vi fått höra om nådegåvorna. Och sen vers 12 till och med 26, där har vi fått höra att varje kristen är inlemmad i Kristi kropp. Och att varje kristen har tillgång till den helige ande. Och att varje kristen har ett uppdrag. Och det som vi då har kvar nu, verserna 27 till och med 31, där har jag rubricerat det som att det finns också särskilda tjänster. Och jag är medveten om att när jag gör den här indelningen så går jag lite utöver vad strikta exegeter skulle kunna göra. Och att jag går lite utöver det hela, det beror på att man kan säga att rent allmänt så är det 12:e kapitlet ett enda stort exempel på olikheter. Olika gåvor, olika tjänster. Och att det är mångfalden som är så att säga syftet. Han vill visa mångfalden. Det är syftet med kapitlet. Men mångfalden i enhet. Det är det som kapitlet handlar om. Det är det som är hans syfte. Och det är det som ska sägas och ingenting annat. Men det jag har gjort, det är att när vi kom till gåvorna, då har jag tittat på varje gåva för sig och så fördjupat mig i det. Därför att jag tycker att det är en undervisning som är försummad. Men då har jag undervisat om gåvorna på ett sätt som kanske inte Paulus skulle ha gjort. För hans lista där på gåvorna var bara mer som ett exempel. Men man kan också säga att han har gett dem exempel så har han gett dem exemplen. Säger han profetians gåva och tungotalets nådegåva, då är det ju inte fel att stanna till vid det. Även om inte han undervisar om de gåvorna i detalj så kan ju vi ändå fråga oss vad betyder det här och stanna till vid det. Och det är på samma sätt som jag behandlar slutet på det här kapitlet. När jag säger att det är särskilda tjänster. Han säger ju inte alla apostlar, inte alla profeter, inte väl alla evangelister och så vidare. Nej, det är sant. Och det var det han ville ha sagt. Han ville bara säga att vi har olika uppgifter. Men när han säger att det finns de som har apostolisk tjänst och de som har profetisk tjänst och de som har lärarens tjänst, då har han ju faktiskt också sagt någonting. Han har sagt att det finns sådana tjänster. Och samma sak här då. Varför inte då, även om man inte undervisar om de särskilda tjänsterna i detalj, så nämner han dem ändå. Och då kan vi gott stanna där vid. Det är så jag har tänkt. Den friheten eller den förlängningen av texten skulle hitta du inte i en kommentar. Men ja, det kanske man skulle kunna göra i och för sig. Men då går man som sagt lite utöver vad Paulus hade tänkt sig när han skrev det. Men han har ändå skrivit som han har skrivit. Men ni ser då vers 27. Vers 27 heter det: men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Den versen, den är som en sammanfattning av allt det som man har sagt där i verserna 12 till och med 26. Det är som en avslutning och som en sammanfattning. Där upprepar han själva budskapet, det som han ville ha sagt. Nu är ni Kristi kropp och var för sig är ni lemmar. Flera stycken i en enhet, det var det han ville ha sagt. Nu upprepar han det. Och då blir det också samtidigt en vers som slår en bro över till vers 28 och följande, alltså en övergång. Så ska man nog läsa den 27 versen. Och sen kommer då det som är kvar här på kapitlet, verserna 28 till och med 31. Och jag tror det är inte längre än att vi kan läsa det i sin helhet. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Inte är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter, inte är väl alla lärare, inte utför väl alla kraftgärningar, inte har väl alla gåvor att bota sjuka, inte talar väl alla tungomål, inte kan väl alla uttyda. Alltså han visar på att alla har inte samma tjänst. Han visar på olikheterna. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra. Och så kommer då 13 kapitlet. Vers 28. Vi tar här en vers i taget. Vers 28. Där börjar originaltexten med ett grekiskt ord kai som borde översättas och. Det betyder, och det står inte utskrivet här i våran översättning, det skulle alltså stå och Gud har i sin församling för det första och så vidare. Och det där lilla ochet kan man kanske tänka att ja, det betyder ju inte så mycket. Nej, men det visar ju ändå att vers 28 är en fortsättning på vers 27 på det han har sagt innan. Han har talat om att ni är Kristi kropp, var för sig lemmar, och så kommer då den här uppräkningen. Så uppräkningen är ett förstärkande av den här mångfalden som han har talat om tidigare. Alltså ytterligare en lista med exempel på olika tjänster. Och det var det som han ville göra. Han ville ge olika exempel för att visa att inte alla är såna, inte alla har samma tjänst, utan det finns olikheter. Men indirekt så är det ju, som jag säger, så har han ju ändå nämnt de här tjänsterna. Alltså han har ju nämnt de här vid namn. Och då kan vi ju gott stanna till en stund vid och fråga oss, vad betyder det här? Vi kan inte göra någon lång utläggning av vad det betyder att vara apostel eller profet eller att ha gåvor att bota sjuka och så vidare. Därför att det gjorde vi visserligen när det handlade om gåvorna, men vi gör inte det om ämbetet. För ämbetet och de olika tjänsterna är mycket mer invecklat. Skulle ta allt för lång tid. Dessutom så vet vi inte hur de här tjänsterna har utvecklats. Men jag ska ändå röra vid det. Dessutom är det ju inte alla tjänster som nämns här. Och det kanske inte var alla nådegåvor som nämndes innan heller. Ja, men vad är det mer för tjänster då i församlingen förutom de här som räknas upp här? Ja, någon måste ju ha ordnat med kärleksmåltiden när de samlades. Det var säkert någon som tillredde maten, någon som dukade eller vad de nu gjorde för något, som fungerade som värdar. Det står inte här någonting om denne person, om denne någon som måste ha döpt de nykristna. Vem döpte de nykristna? Aposteln Paulus säger att jag har inte döpt så många, säger han i inledningen. Någon annan måste ha gjort det. Någon måste ha organiserat ekonomin. För det talas ju i 16 kapitlet om insamlingen till Jerusalem. Så där måste det också ha funnits en administrativ tjänst. Så det är bara ett exempel på ytterligare tre tjänster som vi vet fanns i församlingen. Eller uppdrag. Men som inte är nämnda här. Så vi ska inte tro att det är allt som omnämns här. Nu är det emellertid, om man dyker ner i de här exemplen, så tycker jag mig kunna urskilja ett och annat som jag vill lyfta fram. Det står ju faktiskt så här i vers 28. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar. Det här är en rangordning. För det andra några till profeter. För det tredje några till lärare. Sen upphör rangordningen. Men där de tre nämns i någon sorts rangordningsföljd. Och då måste vi säga det, att det är en rangordning, men inte i den meningen att apostlarna är mest värda. Och sen kommer profeterna, de är lite mindre värda. Och sen kommer lärarna, de kommer på tredje plats. Så tänker ju en västerlänning, men så tänkte inte Paulus. Frågan är vad han tänkte. Ja, förresten, när han talar om de största, de viktigaste, de främsta tjänsterna och gåvorna, och särskilt tjänsterna då, då brukar han ju säga att den som är minst ibland er är den största. Han hade det ju till och med i vers 23 till exempel. De lemmar i kroppen som vi anser vara mindre värda mindre heder. De som vi blygs för. De som vi skyler. Ja, det var de viktigaste. Och titta i andra kapitlet. Vi går tillbaka här och så ni får ytterligare exempel. Det här känner ni väl igen. Men jag tycker att vi kan ta de här sekunderna till att slå upp det. Så att vi liksom stärker det som jag säger. Så jag inte bara säger det. I andra kapitlet så berättar han om hur han själv kom till Korint, vers 3. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom. Utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi vill inte att er tro skulle bygga på människors visdom. Så den mänskliga visdomen, det är inte den som är främst. Eller nionde kapitlet. Där anar man det också. Där han säger i vers 22. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt. För att jag i varje fall ska frälsa några. Och så vidare. Så det är apostelns kännetecken. Så det är inte det att han skulle vara mindre värd. Eller titta i femtonde kapitlet. Där är det sån där känd vers, känt uttryck. 15 kapitlet vers 9 när han talar om hur Jesus har uppenbarat sig för, så räknar han upp en massa personer, så kommer till 9 versen. Jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Så han värderar inte när han säger att Gud har för det första satt några till apostlar. Så är det inte det att de skulle vara mera värda på något sätt. Jag tror att man kan också tänka så här eller utläsa det så här. Att Gud har satt några till apostlar, profeter och så vidare. Det betyder att detta är vad de här personerna är. Alltså de är av födseln. Apostlar. De har den här profetiska kallelsen eller lärarkallelsen av födseln. För att vara apostel i nytestamentlig mening, det är ju inte någonting man utbildar sig till. Man blir inte profet på grund av att man får det som någon sorts hedersuppdrag i församlingen. Utan det här har ju att göra med den kallelse som finns. Hur är det Paulus skriver i Galaterbrevet till exempel? Alltså, redan i moderlivet var han utvald. Att vara en Herrens apostel. Och så är det väl kanske på ett sätt med oss alla. Jag menar i den meningen att det finns en mening med varje människas liv redan ifrån graviditeten, redan ifrån förlossningen, redan från födseln. Så tror vi ju. Och jag vet att när det talas om Paulus i Apostlärningarna 13. Då innan han har så att säga blommat ut i sin tjänst så kommer han ju till Antiochia i Syrien. Och där är Saulus tillsammans med, och så räknas det upp ytterligare 5 namn, och tjänstgör som profet och lärare. Så då hade han både det profetiska och lärarens kallelse i sig. Och ändå så vet vi ju att han har sänds ut på missionsresan, så blir han ju apostel. Så att även om hans kallelse är tydlig ända från födseln, så innebär det inte att man är så att säga statisk, utan det finns ju en utveckling. Man kan ju växa och utvecklas. Och jag tror till och med man kan utläsa från skriften att man i den meningen kan gå till exempel från att ha varit evangelist och så skulle man kanske plötsligt kunna vara lärare så småningom. Alltså det finns utveckling inom. Så det är inte statiskt. Men icke desto mindre. Kallelsen, något Guds vilja, ett ämbete finns redan i själva konstitutionen, det finns hos människan, det är någonting man är. Men då kvarstår ju frågan då, vad betyder det, har för det första satt några till apostlar? Och jag tror att det är som så. Och vad jag har läst det här vågar jag inte säga. Men jag tror att det helt enkelt är så. För det första nämligen är ju den första som är på plats. Det är ju den apostoliska förkunnelsen som gör att församlingen uppstår. Alltså den som kom till Korint och predikade evangeliet. Den första som kom till Korint och predikade evangeliet hade ju det apostoliska uppdraget och den apostoliska förkunnelsen, sanktionen ifrån Gud, så att det uppstod en församling. Det kan inte uppstå en församling om inte evangeliet predikas. Och i den meningen så är han först. Och jag kan mycket väl tänka mig att Paulus kommer först till staden Korint. Han predikar evangeliet. Först och främst några till apostlar. Grundlägger församlingen i Korint. Men sedan också profeter. Och sedan också lärare. Apollos som ju omnämns. Och som omnämns både i Efesierbrevet och Korintsebrevet. Och som hade varit där och undervisat. Han var ju uppenbart en bibellärare. Och det var ju de här som man hade spelat ut emot varandra i Korint. Några håller sig till Apollos och några håller sig till Kefas. Och några, alltså de förstod inte att det var olika tjänster. Det var en kommer i tur och ordning och bidrar till att församlingen växer och utvecklas. Märkligt på ett sätt nu när vi har gått igenom så många timmar här i Korintsebrevet att de inte förstod det i Korint. Men det kanske är så att man blir hemmablind. Men vi är tydligen så självupptagna så att vi glömmer. Vi liksom bara tänker utifrån oss själva och det som vi tycker och tänker idag. Vi har svårt för att se de större sammanhangen. Nå, jag ska säga så här också. Utan att förtydliga det. Men ni kommer att få små pusselbitar flera gånger. Kanske till och med ytterligare någon gång ikväll och sedan när vi kommer in i 14 kapitlet. Jag uppfattar de här tre som nu nämns, apostlar, profeter, lärare, de tre som är lite speciella. De hör ihop. Det därför står för det första, för det andra, för det tredje. Så står det ju inte i fortsättningen sen. Jag jämför då det här apostlar, profeter, lärare med till exempel vad han skriver i Efesierbrevet. Där talar han om apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Där är de i fem. Men på något sätt så uppfattar jag att här finns det ett apostoliskt uppdrag där alla de här tjänsterna på något sätt är involverade i varandra. De är så att säga Jesu Kristi lärjungar, de här 12 apostlarna. De representerar Jesus Kristus. De representerar fullheten. De är först på plats. Och först så småningom, när decennium läggs till decennium, så börjar det så att säga dela upp sig på flera olika tjänster. Det finns, menar jag, det vi skulle kunna kalla för ett ursprungligt ämbete som utgår ifrån Jesus Kristus själv. Jesus Kristus själv är ju den som har ämbetet, om jag får uttrycka det så, med stort ä och i bestämd artikel. Han ensam är den som förmedlar evangeliet. Men sen så kommer då de som kommer i hans ställe efter det att han har lämnat jorden. Och det var ju de 12 apostlarna. Och det där gick ju i arv. Jag säger inte mer än så om ämbetet så här långt. Men nu har jag ändå sagt det. Däremot så kan jag påminna om att just när det gäller apostlar så har vi talat om det när vi gick igenom Matteus 10. Så där finns det säkert någon, åtminstone någon halvtimme eller så. I Apostlärningarna 2:42, de höll fast vid apostlarnas undervisning. Där har vi talat om det också. I Galaterbrevet 1:1 har vi talat om det, nämligen där Paulus säger att han är en apostel. Så vi har haft det uppe tidigare. En apostel var ju ett befullmäktigat ombud, ett vikarie för Jesus Kristus, en som kom i hans ställe. Så jag tror helt enkelt att det är de som är först på plats när de kommer till Korint. Men sen så kommer det ytterligare en kallar det för en kategori. Det står så här i fortsättningen då. Vidare andra till att utföra kraftgärningar. Andra till att få gåvor att bota sjuka. Vi stannar med de två. Jag ska säga så också att ni kanske uppfattade det redan när jag sa det här med apostlar, profeter och lärare. Att det går inte självklart att renodla det. För att Paulus var ju både profet och lärare i Antiochia i Syrien. Och sen blir han apostel. Det hänger ihop, det glider lite emellan de här. De går in i varandra. När vi kommer till de här två. Att utföra kraftgärningar och andra till att få gåvor att bota sjuka. Så tror jag att det är ännu viktigare att säga att det går inte att renodla de här tjänsterna. Alltså vi kan inte sätta in en annons i kyrkans tidning att vi söker en tjänst där någon kan bota någon sjuka. Så fungerar det inte. Däremot så skulle det kunna vara som så att någon är starkt karismatiskt utrustad just när det gäller förbön för sjuka. Det har vi ju sett många exempel på också i nutidshistorien. Eller för all del att ordna med kraftgärningar eller göra kraftgärningar. Men det kan också mycket väl vara så att profeten kan bota sjuka. De glider in i varandra. Så renodla inte det här som vore det olika tjänster. Olika renodlade tjänster. Men det är ju uppenbart att eftersom de här två nu nämns, kraftgärningar att bota sjuka, att det måste ha funnits, inte bara i Korint utan förmodligen på andra ställen också, personer som var ovanligt starkt karismatiskt utrustade. Det tycker jag man kan dra den slutsatsen. Även om man kombinerar alla de här sakerna så verkar det ändå, och vi vet att jag säger det här, beror också på att när vi kommer ytterligare 50-60 år in i kyrkans historia så kan man ganska tydligt urskilja de institutionella tjänsterna och de karismatiska tjänsterna. Alltså de institutionella tjänsterna, det var ju de som kallas för presbyteros. Det var de som var ledarna i den lokala församlingen. De som bestämde där helt enkelt. De karismatiska tjänsterna, inte minst de profetiska tjänsterna. Det var ofta resande tjänster som åkte mellan församlingarna. Alltså en evangelist eller en profet var inte stationerad på ett ställe. Och det var nog kanske väl det, höll jag på att säga. Tänkte ha en hyperaktiv profet som hela tiden är igång i samma 200-manna gäng. Ja, utan de var resande och de tillförde mycket på de ställena dit de kom. Det var karismatiska tjänster, rörliga tjänster, resande tjänster. Jag vet inte om aposteln har det här i bakhuvudet när han nu ger de här exemplen. Jag tror att han har det. Och jag tror att han har en tredje grupp tjänster i bakhuvudet. Vi läser vidare. Det står nämligen till att hjälpa och till att styra. Och då är det nämligen som så att det som är anmärkningsvärt när det står här att det finns tjänster till att hjälpa och till att styra. Det som är anmärkningsvärt är att Paulus inte använder de vanligaste orden för att hjälpa och styra. Det vanligaste orden är ju diakon. Diakonos är ju den som hjälper. Och att styra är vår tillsyningsman i episkopos. Alltså diakon och biskop. Men det är inte de orden han använder. Och man kan fråga sig varför använder han inte de orden. Och jag misstänker att han gör inte det därför att de är inte riktigt på plats än. Vi är på år 54 här. Det finns inte så här våldsamt många församlingar och här har de varit kristna i 4-5 år. Alltså de här ämbetena som jag antyder, de har inte satt sig, de har inte utvecklats. Och frågan är om inte de här institutionella tjänsterna, apostlar, profeter, lärare, de som kommer och grundar församlingen så småningom och de insätter sina medarbetare, presbyteros, om inte det övergår så att man får andra namn, nämligen episkopos, diakon och presbyter. Det är de fasta tjänsterna, det är de institutionella tjänsterna. Men det är inte de tjänsterna som han menar här när han ger exempel och räknar upp sådana som hjälper och de som styr. För han använder andra ord, och vad det heter på grekiska har väl ingen betydelse. Antilempsis heter det, att hjälpa, och kybernesis, att styra. Och de orden använder han aldrig mera sen. Så jag undrar om det inte är som så att här syftar han på de där som jag sa. De som samlade in pengar till de fattiga i Jerusalem. De som möjligtvis de som var insatta som äldste, fast de ännu inte kallades äldste. De kallades för de som styrde, styrningsmännen. Alltså här finns en grupp med administrativa tjänster. Nu har vi alltså institutionella tjänster och deras medarbetare, de administrativa tjänsterna och de karismatiska tjänsterna. Se nu, det finns tre stycken olika huvudgrupper av tjänster. Och det som är intressant är att de där finns ju än idag. Nu är det kanske inte något bra exempel precis att ta i Svenska kyrkan, men Svenska kyrkan har ju också institutionella tjänster, alltså prästerna som har den synen som jag har menar sig ju förvalta ett apostoliskt uppdrag. Även om vi inte är apostlar i nytestamentlig mening, så har vi ändå en del i det apostoliska uppdraget att förvalta ordet och sakramenten. Men det finns ju också administrativa eller förtroendevalda. Alltså det är olika grupper som behövs i församlingen. Det man skulle efterlysa, och som jag verkligen efterlyser i, om vi nu håller oss till Svenska kyrkan till Sverige, det är ju att jag tror att det finns präster, det kan finnas administrativa tjänster också, som är utrustade med profetisk gåva eller som har en sådan styrka i sina liv att de skulle kunna bilda nya församlingar och så vidare, va? Men de tjänsterna finns så att säga inte i organisationen, men de finns i personer som inte frigörs och som inte kan liksom fungera utanför de ramar som vi har ställt upp, tyvärr. Men jag tror den dagen kommer, och jag tror inte den är så långt borta heller. Men där får vi inte prata mer om nu, för då kommer vi för långt ifrån texten. Men det jag ville visa var ändå att i den här texten så finns det underliggande, oredovisade tankar hos Paulus när han nämner de här grupperna eller de här olika tjänsterna. Jag ska också säga det att det finns kommentatorer. Jag har läst en kommentar av en exeget som heter Thilston, som menar att apostlar, profeter och lärare kommer att utvecklas till biskopar, präster och diakoner. Alltså ungefär som jag antyder. Men jag antyder det. Jag har inte sagt det. Men den här exegeten, han säger det. Och varför säger jag det inte? Ja, därför att det är att dra för långa slutsatser av en så här liten text som dessutom är ganska vag. Den här texten går ju bara ut på att räkna upp exempel på olika tjänster. Den går inte ut på att visa hur ämbetena har utvecklats, utan det är ju mera gissningar. Men Thilston har ändå dragit den slutsatsen. Och det är ju så, måste sägas, att de här tjänsterna som jag nu har nämnt, det går alltså att rita upp och se en utveckling. Men då får man ju börja lägga ihop de olika nytestamentliga ställena och fördjupa sig i det här. Men det var som jag sa, här står det då apostlar, profeter, lärare. I Efesierbrevet står apostlar, profeter, evangelister, herdar, lärare. Men man börjar plocka ihop de här ställena, och likaså i Timoteusbreven där det talas mycket om episkopos. För Timoteus var en episkopos, alltså det som blir biskop, eller som översätts med föreståndare i en församling. Men Timoteus, eller om det var Titus, jag kommer inte ihåg exakt nu, eller om det var båda två, de hade inte bara en församling, de hade flera församlingar. Så de kunde vara episkopos över flera församlingar. Alltså ungefär som det ser ut idag. Allt det här finns inom ramarna för Nya testamentets tid. Och går man sen till de apostoliska fäderna, som är skrifter som tillkom efter Nya testamentet, men ändå så pass tidigt som 90-talet och 100-talet, så ser man det ännu tydligare. Och det är därför som jag tycker mig se det här redan här. För det finns här som ett embryo. Även om det inte är, som sagt, Paulus undervisning. Men jag ska återkomma till det här när vi kommer till det här med kvinnan tiger i församlingen. För jag tror att vi måste ha med det när vi kommer till en sån vers. Men där är vi inte ännu. Det är 14 kapitlet. Sen kommer vi då till vers 29 och 30. Och där har vi ett helt batteri med retoriska frågor. Inte är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter och så vidare och så vidare. Och när han säger så stryker han ju bara under det, eller han visar det, avslöjar det, att syftet med den här uppräkningen, det är den att visa på mångfalden. Man ska inte hålla sig till Apollos på bekostnad av Kefas eller till Paulus på bekostnad av Kristus. Man måste liksom förstå att vi hör tillsammans allihop. Och skulle man ta över det till vår tid direkt, så skulle man kunna säga så här då. Jag tänker på Runar Eldebo där och vad heter han nu i Pingstkyrkan där? Anders Alenius till exempel och för all det Per-Åke Hermansson. Alltså, vi ska inte tänka så. Ja, men jag hör till den församlingen och den församlingen vet jag inte riktigt. Jag tror att den tredje församlingen, den är nog bättre än första. Alltså, dela upp. Vi måste förstå att alla de här som jag nu nämnde vid namn är till för Kristi kyrka i Värnamo. Det var just det som de i Korint inte såg. Och frågan är om vi ser det i vår tid. Alltså Gud använder ju sina män och kvinnor, sina tjänster, för att betjäna kroppen. Och vi behöver liksom kunna lyssna och vara öppna och mottagliga från allt. Ja, men de lär ju lite olika här och lite olika där. Ja, visst, men det är upp till dig då att pröva och så att säga veta vilket sammanhang du tillhör. Jag menar inte som så att vi ska gå runt eller att vi ska vara vid ett ställe och sedan så när man inte trivs så går man till ett annat. Det är inte det jag är ute efter. Vi ska naturligtvis höra hemma i en gemenskap. Inte bara på söndag förmiddag utan också i vardagen. Vi ska höra hemma i gemenskap och vi ska veta vem som är vår andlige ledare, om jag säger så. Vem som är just min andlige ledare. Men vi ska inte spela ut den mot andra. Utan vi ska liksom kunna lyssna in och ta emot ifrån alla. Ja, det kunde de inte i Korint och det är frågan om man kan det i vår tid. Tveksamt. Men nu är det här sagt så kanske det blir lättare. Sen så kommer vi då till vers 31 och den ser ni att det ser ut som det är två olika saker. Först står det, men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och sen så står det någonting annat. Vi tar halva versen först och den andra halvan sen. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Alltså Paulus har ju inte med det här kapitlet försökt att lägga sordin på nådegåvorna. Ibland kan man höra jargongmässiga utsagor som säger att ja, tungotalet är det minsta av alla gåvorna. Därför säger jag det igen. Paulus har inte på något sätt försökt lägga sordin på gåvorna. Han är för det och han uppmanar oss att sträva efter, ivrigt sträva efter, försöka tillgodogöra oss de andliga manifestationerna. Men han vill att vi ska ha kunskap om dem och att vi ska förvalta det på ett riktigt sätt. Det var ju det som man inte gjorde i Korint. Man förvaltade inte på ett riktigt sätt. Hela kapitel 14 handlar om det här, hur man ska förvalta gåvorna i den gemensamma gudstjänsten. Och sannolikt hade de inte heller tillräckligt med kunskap om de andliga manifestationerna. Det är ju därför han undervisar i 12 kapitlet. Han säger ju det i den första versen. Jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Men det var väl där de var då till dels. Det är därför han skriver 12 kapitlet. Nej, det Paulus har gjort det är att han visar på mångfalden av nådegåvor. Och han har till och med sagt, som vi sa förra tisdagen, att nådegåvorna är till för att, och då räknar han med tjänsterna också, för Vi är gåvor till varandra i ordets vidare mening. Och då så säger han att gåvorna är till för att vi ska tjäna varandra, vara varandra till tjänst. Mångfalden, men i enheten till att bygga upp Kristi kropp. Uppbyggelsen av Kristi kropp är själva syftet. Men så fungerar det inte i Korint. Därför där var det manifestationer och var en tyckte och tänkte och drog åt olika håll. Alltså de hanterade det på ett felaktigt sätt. Manifestationerna var riktiga, men de behövde kunskap och de behövde veta hur de skulle samverka det här. Vad som var syftet med gudstjänsten. Och det här nådegåvorna kommer in. För nu kan vi betjäna varandra genom profetiska ord. Och vi kan bota sjuka och vi kan få ord av kunskap och så vidare. För att på det sättet gå utöver förståndet, gå utöver de mänskliga resurserna. Låta Gud själv verka uppbyggelsen ibland oss. Det är ju syftet med gåvorna och med tjänsterna. Allt det där är Paulus för. Han är inte emot, han är för. Nu finns det bara en liten not här i folkbibeln. Det står så här i noten. Annan översättning. Men ni strävar efter de nådegåvor som är störst. Så kan det översättas också. Men vilket ska man, och hur kommer det sig att man kan, eller står inte, det är inte olika översättningar utan det är, jo det är olika översättningar. Jag tror att det är olika källor också. Du vet, det finns ju inte bara en källa till första Korinthierbrevet, det finns ju många källor. När man översätter och ställer samman första Korinthierbrevet så tar man de källor som är äldst eller de som är mest tillförlitliga. Sen finns det ju kopior och kopior och kopior. Så ibland måste man välja. Och jag undrar om det kan vara så här. Men så står det inte enligt noten, utan enligt noten står att det går att översätta på båda sätten. Men om man översätter på det andra sättet, då blir ju betydelsen men ni strävar efter de nådegåvor som är störst. Alltså det blir ju lite anklagande emot korintierna. Och då kommer fortsättningen här som handlar om kärleken att bli som en kontrast till nådegåvorna. Ni jagar efter de stora nådegåvorna. Det ska man inte göra. Utan man ska leva i kärleken, kapitel 13. Nej, jag tror inte att det är så Paulus menar. En sån översättning skulle inte stämma med det som han säger på andra ställen. Till exempel i 12 kapitlet och den första versen. Jag vill inte att ni ska vara okunniga. Eller 14 kapitlet som börjar med att sträva ivrigt efter kärleken. Men sök också vinna de andliga nådegåvorna. Han spelar inte ut nådegåvorna och kärleken mot varandra. Nej, här måste vi av innehållsliga skäl välja bort den översättningen som erbjuds som ett alternativ. Och så får vi anamma den som står här i folkbibeln. Det här Paulus säger. Med sträva efter de nådegåvor som är störst. Sök dem. Försök tillgodogöra er dem. Det måste vara den riktiga översättningen. Jag vet inte hur det står i Bibel 2000. Jag har faktiskt inte kollat det. Jag vet inte. Ja, det kan stå lite hur som helst. Ibland har jag en känsla av. Man måste ju välja, menar jag. Ja, det kan ni titta själva. Men nu har jag ändå sagt det som jag ville ha sagt. Huvudärendet för honom i kapitel 12, 13 och 14, det är ju som sagt att visa, ge oss en förståelse av församlingen som Kristi kropp. Men när han har gjort det så säger han också att det här måste ske i en god anda. Det är därför 13 kapitlet kommer in. Alltså inte bara att alla har en uppgift i församlingen och det finns någon som har särskild uppgift och nådegåvorna och manifestationerna finns där. Nej, det måste också försiggå i en rätt anda. Alltså kapitel 13 om kärleken. Och sen måste det också, när vi kommer till 14 kapitlet, ske i en viss ordning. Där man ska följa en sorts liturgi va, så att det inte blir rörigt. Där man ska ta en sak i taget. Och då så skriver han så här, och då tar vi den sista versen här nu då, den sista halvan då i kapitel 12. Då skriver han så här: och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra. Och då vill jag att ni ska veta åtminstone två saker där, eller tänka på två saker. En väg som vida överträffar alla andra. Vida överträffar, på grekiskan blir det tydligt, som går utöver vad vi kan åstadkomma själva. Som är, går bortom förståndet. Som är gränslös. Och att jag säger det här och vill att ni ska se det, det beror på att Paulus talar om den gudomliga kärleken. Alltså det, Gud själv är kärleken och Gud själv är sådan. Gud själv går utöver förståndet. Han stannar inte vid våra utbildningar eller våra mänskliga resurser, utan han går igenom det. Han är större än så. Jag ska visa er en väg som är vida överträffar det vi har talat om hittills när vi talar om gåvorna. Det är rätt fantastiskt egentligen. Och sen vill jag att ni ska få med er en sak till. Nämligen att han skriver: jag ska visa er en väg. Kärleken är en väg. Det är ett sätt att leva. Det är inte en gåva. Kärleken är inte en nådegåva. Utan kärleken är ett liv. Att leva. Och det är stor skillnad. Ni har säkert gjort som jag förmodligen också har gjort någon gång, att man ber till Gud om mera kärlek. Eller ge mig kärlekens gåva eller tålamod. Så kan man ju egentligen inte bedja. Du har ju kärlek. När du tog emot Jesus Kristus så tog du emot Guds kärlek. Det är ju det enda du har egentligen. Det enda du har är Guds kärlek. Och den ska du leva av och i. Och växa i. Och ge vidare. Det är inte en gåva. Det är en livsstil som ska utvecklas. Jag ska visa er en väg. Ett sätt att leva. Som går utöver allt annat. Titta i Romarbrevet. Det är en sån där vers som jag brukar tänka på när jag säger det jag precis har sagt. Romarbrevet 8. Han talar om livet i Kristus. Och säger i den första versen att det finns ingen fällande dom. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Vi är i Kristus Jesus, det vill säga vi är i Guds kärlek. Och sen står det i vers 2. Till livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Livets andes lag. Alltså livets andes lag finns hos dig. Det liv som du har i Kristus, det du har tagit emot av Guds kärlek, det du har tagit emot av gudomligt liv, för det är så vi blir kristna. Det finns där som en livets andes lag verksam i dig. Och det ska du inte bara upptäcka, utan du ska också bejaka och du ska anpassa dig eller vandra i den kärleken. Inte säga men jag har ingen kärlek, och så ber man om kärlekens gåva. Det är inte liksom kristet tänk. Så här gäller att komma rätt, bejaka vilka vi är i Kristus. Jag kommer ihåg när jag brottades med det här som ung. Och så läste jag en bok, under det var Watchmen 9. Om det är därifrån eller varifrån jag fick bilden. Jag kan inte riktigt svara på det. Han tog bilden av en fågel som flyger. Det är ju så, vet ni, med alla döda ting, att släpper jag det så faller det till marken. Om jag tar Bibeln här och så släpper jag den här, så faller den till marken. Ni har inte sett det i för sig, men ni tror mig väl. Det är alltså syndens och dödens lag. Det drar oss alltid till marken. Vi faller till marken. Men hur kommer det sig att en fågel inte faller till marken då? Och därför att den har liv i sig. Och därför att livets andes lag i fågeln upphäver syndens och dödens lag. Så länge det finns liv i fågeln så flyger den. Den faller inte till marken. För livets andes lag är större. Om fågeln däremot skulle dö, då faller den till marken. På samma sätt är det med oss som kristna. Vi faller inte ner i synd och död eller går förlorade. För livets andes lag verkar i oss. Så länge vi lever i relationen till Jesus Kristus så flyger vi av oss själva. Och det betyder inte att vi är fullkomliga. Jag hoppas ni förstår bilden. Vi är inte fullkomliga och det är inte så att vi inte gör fel och så. Men det har liksom ingen betydelse. Det är för livets andes lag lever inom oss. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och därför så behöver den här livet, denna helige ande, denna Guds kärlek få uppfylla, få prägla mitt liv. Det är egentligen en alldeles fantastisk kallelse vi har. Vi behöver inte åstadkomma någonting som kristna. Vår kallelse som kristna, det är att vara vända emot honom med upplyftade hjärtan och öppna hjärtan och göra allt vad vi kan, om jag får uttrycka mig lite naivt, göra allt vad vi kan för att ta emot hans kärlek. Det är vad vi skulle öva oss i. Och att bli uppfyllda med hans kärlek. Detta är ett sätt att leva, en väg som är över måttan, som slår ut allt annat. Här är korintierna fullt upptagna med att de kan tala i tungor och profetera. Jag ska visa en väg som går långt utöver vad ni kan ens fantisera om. Att leva av evangeliet. Det är vår kallelse, vänner. Att älska Gud av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva. Det kan vi inte prestera, utan det kan vi bara ta emot som en gåva ifrån Herren. Så det Paulus gör nu när han talar om gudstjänsten här i kapitel 12, 13 och 14, det är att han gör liksom ett litet avbrott här nu för att visa på den här vägen som överträffar alla andra vägar. Och då är det som så att i kapitel 12 och 14, som ju handlar om gudstjänsten, där går han igenom, kan man säga, han vill att vi ska förstå vad kyrkan och församlingen är och hur vi relaterar till varandra. Ekklesiologin, synen på kyrkan och församlingen. I kapitel 13 däremot, där koncentrerar han sig på teologin, på antropologin, på människosynen, på vårt förhållande till Gud var för sig. Han säger någonting om vad det är att vara inte bara människa utan att vara en Jesu Kristi lärjunge. Han rör här vid lärjungens innersta natur. Livet i den helige ande. Och då upprepar jag det som jag sa tidigare och säger det igen. Här gäller det att förstå att den kärlek som Paulus talar om nu i 13 kapitlet, som vi kallar för kärlekens lov, det handlar ju inte om mänskliga känslor. Ännu mindre om sexuella böjelser. Det handlar ju om den gudomliga kärleken. Och därför kan man inte säga som vi kan höra biskoparna säger när vi kommer in på vigsel av homosexuella och sånt som har varit aktuellt nu för något år sedan. Att kärleken är överordnad allt och i kärlekens namn får vi bete oss hur som helst. Och så använder man det här kapitlet. Men då är man helt ute och cyklar. Det Paulus talar om, han talar inte ens om den mänskliga prestationen. Han talar om det gudomliga kärlek. Det är den som överträffar allting. Att Gud älskar oss medan vi fortfarande är hans fiender. Och därför så skulle man nog rubricera den här. Man måste alltså sätta in kärlekens kapitel här, 13, i sitt sammanhang. Så kapitel 12 och 14 handlar ju om gudstjänsten. Och kapitel 13 handlar då om hur vi beter oss emot varandra. Så det är en sorts kristen etik som beskrivs här. Det här är inte bara en allmän liksom lovsång till någon allmänt kärleksbegrepp. Det här är den kristna etiken. Den kristna vägen, den kristna livsstilen och den kristna etiken. Resultatet av att vara älskad av Gud. Det här är ett liv som aldrig upphör. Titta i vers 8. Vi har inte läst kärlekens lov ännu, men titta i 13 kapitlet vers 8. Kärleken upphör aldrig. Då förstår ni väl, den är evig alltså. Att det är den gudomliga kärleken som han talar om. Och varför är det här nu viktigt, det som jag har sagt? Och varför är det så viktigt att se i sitt sammanhang? Ja, tänk efter. Hur var det med korintierna? Ja, vi läste i kapitel 5. Alltså de talade i tungor, de profeterade, var fullt drag där i den här gudstjänsten på något sätt. Men samtidigt kapitel 5 så var det en av medlemmarna som bodde ihop och låg tillsammans med sin fars hustru. Det var de, ville de inte ta i. Kapitel 6. Det var det, de som levde i otukt och gick till prostituerade. Det var ingen som brydde sig. Tala i tunga kunde man göra. Men ta tag i de här bitarna där man utnyttjade andra människor. Det var ingen som brydde sig om. Kapitel 10 har vi också gått igenom. Det handlar om avgudadyrkan. De var avgudadyrkare i Korint. Det här är ju de problemen han talar om. Här är de fullt upptagna med gudstjänsten och oordningen där. Och så tillåter de sådana saker. Förstår ni? Det är i det sammanhanget vi måste läsa det här kapitlet. Kapitel 13 om den gudomliga kärleken som ska prägla oss och som ska prägla vårt förhållande till våra medmänniskor. Det är det viktiga. Kristen etik. Och sen så använder han sig då av typisk antik retorik. Det har jag talat om, jag bara nämnde det tidigare, men det talas ju om att man, alltså vi känner igen det som ett kiastiskt mönster. Det betyder A, B, A. Man börjar på en sak och sen så kommer någonting annat och så kommer A tillbaka, A, B, A. Kapitel 12 handlar om gudstjänsten. Så kommer det här med kärleken in. Och sen kommer vi tillbaka till gudstjänsten i kapitel 14. Det är uppbyggt på det sättet. Och till och med de här verserna här är uppbyggda på det sättet. Som vi kommer att se. Jag tror jag väntar med det lite grann. Men om vi tittar på då det 13 kapitlet. Så gör han först klart då att gåvor, ni ser här då, om jag talade både människors och änglars språk, om jag ägde profetisk gåva i vers 2. Så han plockar ju med sig det som han har gått igenom i 12 kapitlet. Om jag hade de här gåvorna, men inte kärleken, då är det ingenting värt. Och sen så beskriver han kärleken. I vers 4, den är tålig, mild, avundas inte, skryter inte och så vidare. Och sedan så kommer han tillbaka, nu kommer till vers, ja, redan i 8, 9 och så vidare, till gåvorna. Tungomålstalet, profetian och om att det är ofullkomligt men att kärleken är fullkomlig och evig. Så han tillämpar då kärleken i förhållande till de här gåvorna. Kärleken är evig, gåvorna är inte eviga. Och han försöker att få dem i Korint att få rätt perspektiv. Verserna 1 till och med 3. Jag ska gå igenom det här i tre delar då. 1 till och med 3 handlar om nådegåvor utan kärlek. Verserna 4 till och med 7. Handlar om kärlekens karaktär eller kärlekens roll. Det är en beskrivning av kärlekens väsen. Och vers 8 till och med 13 kommer han tillbaka till kärlekens förhållande till nådegåvorna. ABA alltså. Och nu går tiden, men vi hinner börja i alla fall på 13 kapitlet. Jag läser vers 1, 2 och 3 då. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, då vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap. Om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Jag tror att Paulus här, han säger ju i vers 1, om jag talade. Alltså det Paulus gör här är att han tar sig själv som ett exempel. För Paulus är den som talar i både människors och änglars språk. Paulus är den som äger profetisk gåva och som har all tro så han kunde förflytta berg. Vi skulle kunna hitta exempel på det där vi faktiskt ser att det är så med Paulus. Han använder sig själv så att säga, som ett exempel. Och det kallas för att han inom retoriken att han använder sig av etos. Han liksom står upp för någonting som alla känner igen det i hans person. Han ställer sig bakom det som han skriver här. Om jag talade. Du har det också i vers 11. När jag var barn talade jag som ett barn. Eller 12 versen också, andra halvan. Nu förstår jag endast till en del. Alltså det är han själv som talar här. Han liknar, kanske kan hinna med att säga det också i vers 1 är vi fortfarande då. Där talar han om människors och änglars språk. Och vi har sett tidigare om änglar i kapitel 4, vers 9. Kapitel 6, vers 3. Och kapitel 11, vers 10. Och hur kommer det sig att han talar om änglar? Förmodligen därför att han vill säga i det här kapitlet det som är hela hans anslag. Han vill tillföra det eskatologiska perspektivet. Här ser det ut så här i det här mänskliga sammanhanget och i den här gudstjänsten på det här sättet. Paulus försöker inte få dem att ändra sig i den meningen att nu gäller att vi bjuder till och att vi sköter oss bättre. Nu tar vi oss i kragen eller vi ska göra på ett annat sätt. Nej, han tar inte den diskussionen. Han tillför det eskatologiska perspektivet. Han talar om hur det är med änglarnas sång. Med änglarnas böner. Han talar om allt det goda som finns i det himmelska perspektivet. Och så säger han, det är det som kommer till er genom den gudomliga kärleken. Det är där ni ska ha i blick. Inte säga, jag håller mig till Apollos, jag håller mig till Kefas och jag har de gåvorna och du har de gåvorna. Ni ska se det himmelska perspektivet. Jesus Kristus är mitt ibland er. Här finns alla resurser. Inte så att var en av oss äger allting så att säga. Men vi lämnar varandra tillsammans så finns allt det vi behöver. Vi har lite se och så med lovsången i våra sammanhang. Vi har liksom ingen som kan spela riktigt och sjunga. Och ibland så har vi tänkt att vi måste liksom få någon som kan komma till oss och som kan göra det här. Men så säger kyrkoherden det och jag tror att det är alldeles riktigt. Ja, men allt det vi behöver, det finns ibland oss. Vi kan inte liksom leja folk till att göra någonting åt oss. Vi måste utveckla det vi har. Allt finns ibland oss.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka. Det var Håkan Sundliden som ledde dem. Och det var över första Korintherbrevet jag håller på med och det var del 51 vi fick höra. Är det så att du vill lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Presentatör eller producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.